Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
God dag allesammans. Välkomna till Nyhetsveckan nummer 50. Hallå Ingrid.
Hej hej. Det är inte idag vi firar.
Nej, det är det inte.
Nej.
Vi tänker att det blir avsnitt 53 tror jag. Det var ju det som de flesta röstade på.
Ja.
Mm.
Men ändå, det är rätt imponerande. Det är 50:e nyhetsveckan och det är ju inte den 50:e podden. För vi har gjort ett antal nyhetshelger och vi har dessutom gjort några specialprogram.
Mm. Det stämmer det senaste i onsdags med vår danske hjälte Rasmus Paludan. Det är programmet bör ni inte missa. Mycket intressant och ganska roligt.
Väldigt roligt skulle jag vilja säga. Och det är ju det är väldigt populärt. Det är väldigt många som lyssnar på det.
Mm. Både i Sverige och Danmark verkar det som, så det är ju det är kul. Och vi kan ju nämna det också då för alla er som är oroliga att ni inte ska förstå vad han säger, att han pratar perfekt svenska, så att det behöver ni inte tänka på. Men idag så ska vi prata lite grann om lögnen som vapen. Mm. Och journalistrobotar, de två grejerna hör väl ihop lite, Ingrid, eller vad
ja,
säger du?
Det kan man säga att de gör.
Ja. Och sen så välkomnar vi ju Boris Johnson.
Som ny premiärminister i Storbritannien.
Ja. Och så blir det mer Rocky Road, det vill säga A$AP Rocky. Den såpan verkar aldrig ta slut.
Nej, så är det. Och nu har de ju bestämt sig för att ha en 3 dagar lång rättegång. Det är bisarrt. Alltså du och jag som har varit på så många rättegångar. 3 dagar långa rättegångar, det är komplicerade mål. Ofta med flera tilltalade och enorma mängder vittnen och bevis. Framställan. Det är ju ett vanligt jäkla gatuslagsmål.
Mm. Jo, men här, det var ju en av de medlem ur den nya adeln som var med, det vill säga en afghan. Så att, då är det viktigt att det blir rätt allting. Jaha du, vi hade inte sådär supermycket platinasponsorer denna vecka strax innan lön.
Nej, precis. Vi har faktiskt bara en och det är Rickard som har skänkt oss en fin slant. Tack så hjärtligt Rickard. Han mejlade dessutom häromdagen och ville vara oss behjälplig med lite kunskaper om ekonomi och den svenska kronan och sådär. Mm. Så jag ska ta tag i det.
Det behöver vi, höll jag på att säga. Alltså du och jag, liksom de allra flesta journalister, är inte jätteduktiga på ekonomi. Så att
nej.
Vi kan behöva någon som styr upp lite där kanske.
Ja, och vi väntar fortfarande på Pekka, om du hör det här Pekka. Vi väntar fortfarande på din artikel, säger jag, om The Theory of Everything, eller vad den nu heter.
Mm, just det stämmer det. Ja, det hade varit intressant att få fördjupa sig i det. Så att välkommen in med din artikel, Pekka, när du är klar med det. Du, ska vi börja dagens program med att lyssna på lite musik?
Ja, det kan vi väl göra. För att det är ju så att vi brukar ju alltid tala så gott om ointressanta statusuppdateringar. Och det kommer vi säkert att fortsätta göra. Men det är ju så att vi har en bildkille som är den som gör rubrikerna och ofta fixar till bilderna. Alltså, både ointressanta bilder och sådana bilder som vi bara hittar på nätet. Mm. Och fixar så fint med dem ibland och sådär. Eller han, gör han alltid. Och det är han som ligger bakom, det är egentligen inget band, men den, ja, han spelar.
Typ.
Ja, han har, han ger ut musik under namnet Ursinne. Och vi vill spela, vad heter den nu då Maria?
Den heter Sverige är fantastiskt.
Ja, kör igång. We'll be right back.
ryggen, sitta med omkring. Styr korpen, flyga, känner en varm vind. Känner doften av frihet. Sverige är fantastiskt. Lägger fram sina ruiner av en förfälles jord i det hav. Sätter foten i en vacker lav. Sverige är fantastiskt.
Och Sverige är fantastiskt.
Mm. Fortsätt göra din musik och fortsätt hjälpa oss med bilder.
Ja, ja, absolut. Vi är så tacksamma mot dig och mot ointressanta och mot alla våra donatorer naturligtvis som håller oss igång. Och överhuvudtaget människor som hjälper oss med olika saker. Och om ni vill att vi ska fortsätta och göra poddar och skriva artiklar, så stötta oss. Glöm inte att tumma upp på YouTube, att prenumerera på YouTube-kanalen, att sprida poddarna och artiklarna på sociala medier, klicka på annonser på Ingrid och Maria och bli gärna månadsgivare på ingridomaria.se. Det är ni kan själv välja belopp där, valfritt liksom. Alla bäckar små.
Ja, precis så är det.
Är ju viktiga.
Du Maria, jag är kär.
Du är det alltså.
I Boris Johnson.
Ja, jag förstod nästan att du skulle säga det alltså. Är det hans loviga frisyr eller som
Nej, det är ju framför allt hans intellekt och hans galna mod. Hans sätt att förhålla sig till världen, och han är en väldigt väldigt bildad person. Hans idol, politiska förebild, är ju Winston Churchill, som han skrev en väldigt intressant bok om för några år sedan som jag har läst och har i min bokhylla, som heter The Churchill Factor. Och på många sätt påminner han om sin idol i det här att han är, alltså han är outspoken, han kan leverera tal och han kan ingjuta mod i folket.
Mm. Mm, ja, absolut. Och nu när han då tillträdde som premiärminister, ny partiledare för Tories och premiärminister, så höll han ett väldigt, väldigt bra tal i House of Commons.
Ja, det gör han. Och just det som jag säger, att han är så optimistisk. Han pratar om vad han ska göra och han lovar ju att han ska leverera Brexit den sista oktober. Och han tror att det fortfarande finns möjlighet att förhandla fram ett vettigt avtal. Men om det inte går, så make no mistake, då går vi med en hard Brexit. Då får det vara så. För vi ska ut den 31 oktober, punkt slut.
Ja. Det var helt underbart att höra honom säga det, och han sa just det, att han sa make no mistake, vi är, alltså Storbritannien är rustat för ett sånt scenario.
Ja.
Så det här är inte bara något tomt hot, ville han verkligen understryka, utan då blir det så, då blir det en hard Brexit om EU ska fortsätta konstra.
Det är en sån enorm skillnad mot föregångaren Theresa May, som gav ett väldigt osäkert och blekt intryck varenda gång hon stod i talarstolen. Och så misslyckades så fullständigt med detta. Och naturligtvis därför att hon egentligen inte ville ha Brexit. Och det har ju det som har varit problemet hela tiden. Och det har ju EUs förhandlare känt på sig och förstått och vetat om. Och det är därför de gav henne ett sånt uselt avtal. Och Donald Trump har ju sagt ett par gånger att hon, ja, det var ett värdelöst avtal. Hon skulle ju lytt mina råd. Jag sa till henne hur hon skulle göra, men det sket hon i. Och då blev det så här.
Ja, som vanligt, det är inget fel på självförtroendet där.
Nej, och de påminner ju lite faktiskt om varandra. Donald Trump och Boris Johnson. Och inte bara då med det liksom lite lurviga blonda håret, utan också i självkänslan, självförtroende, och att de är övertygade om att de kan göra sina länder till de bästa i världen. Och vad lovade då Boris? Jo, det skulle bli bättre skola, bättre sjukvård, allt skulle bli bättre, och 20 000 nya poliser, och det bästa av allt, dessa och andra poliser ska han nu se till få möjlighet att göra stop and search. Och det här är ju intressant, eftersom London har ju blivit en fruktansvärt våldsam stad med massor med knivmord. Och deras borgmästare...
Och syraattacker, inte minst.
Ja.
Ingen.
Ja.
Syraattacker, har man någonsin hört talas om det i västvärlden tidigare?
Nej.
Det är helt vansinnigt. De har stora plakat ute på stan, så här gör de om du blir utsatt för en syraattack.
Ja.
Hallå, är vi i Pakistan eller var är vi?
Ja, det kan man säga, med tanke på hur många pakistanier det bor i London.
Ja. Jo, visst, det har ju naturligtvis med det att göra, att det är den kulturen liksom som har brett
men
ut
sig. Men det som är så väldigt intressant med detta, det är ju att Londons borgmästare, Said Khan, muslimen, pakistanien, han vill ju absolut inte ha några stop and search. Alltså det betyder ju att polisen får stanna vem som helst på gatan som de tycker ser misstänkt ut och se om de har vapen på sig och ta de vapnen ifrån dem. Men han, Said Khan, har ju bara sagt nej, alltså så här är det att leva i en storstad nu för tiden. Så Boris Johnson kan ju köra över honom fullständigt, och han avskyr ju Said Khan.
Sadiq Khan heter han,
jag måste rätta
dig där. Ja, och han sa väl häromdagen, om jag inte minns helt fel, Boris Johnson, att han tyckte att den människan måste ju bort omgående.
Jag vet inte om det var nu eller om det var någon som plockade upp någonting han har sagt innan.
Ja, okej. Okay. Men man kan väl lugnt säga att de två inte älskar varandra.
Nej.
Och Boris är ju före detta borgmästare i London ju.
Ja, visst.
Mm. Så frågan är, och Trump hatar ju Sadiq Khan, och de är ovänner, så att de kommer nog, Trump och Boris kommer säkert göra sitt bästa för att få bort den människan. Och under honom har ju London helt sjunkit genom isen, rakt ner i en kloak alltså.
Ja, så är det.
Helt galet.
Och de två, Trump och Johnson, kommer säkert att finna varandra, det är jag ganska övertygad om.
Mm.
Och så sa han också,
har gjort det.
Ja, så sa han också att han ska förändra invandringen radikalt. Han gick inte i så mycket detalj, men det man ändå kunde förstå det var för att det ska vara slut med den här fullständiga massinvandringen. Däremot är han inte mot invandring, men då ska det vara alltså poängsystem. Det ska vara the best and the bright som ska komma till Storbritannien.
Mm, och han sa också, han försäkrade att alla ni som är här och jobbar, som kommer från andra EU-länder, jag ska se till så att ni får jobba vidare om ni vill det.
Mm.
Så han ville försäkra dem om att vi kommer inte slänga ut folk som är här och jobbar liksom.
precis. Och så talade han då om att Storbritannien ska bli det bästa landet i världen. Och att det här är början på en ny golden age. Och du vet, de här Labour-människorna som sitter på andra sidan. Liksom, ja. De började på att svimma och de buade och skrek. Och han sa, jo, 2050 kommer vi se tillbaka på den här historien som the golden age. Och jag lovar att jag ska vara kvar då. Ja, kanske inte just som premiärminister, men jag kommer att vara kvar i livet.
Golden Age, det kanske vi ska nämna, är ju då Elisabeth den förstes styre. Styre, man brukar kalla det för The Golden Age. Det var liksom en gyllene tidsålder för Storbritannien, så att han anspelar på det, på den historiska grejen. Men det var ju då roligt, därför att när han började tala, han hann inte tala mer än kanske par tre minuter, så avbryter talmannen det hela och säger, jag ursäktar premiärministern att jag avbryter, premiärministern får ursäkta att jag avbryter honom, men nu måste jag bara tala om att alla ni som sitter här skriker och gapar och försöker överrösta premiärministern, nu är det faktiskt han som pratar, och ni har rätt att tycka vad ni vill, men nu får ni hålla truten ungefär. Och detta var så jäkla roligt. Han läxar upp dem som skolbarn. Och jag sa till dig, tänk om Andreas Norlén hade gjort något sånt.
Ja. Nu är det ju aldrig någon som skriker i den svenska riksdagen. Det är, nej, det är ju helt det. Annat. Och de har ju rätt till vissa uttryck. Sådär liksom, lite bo eller lite ja. Och så. Ja. Men så som de gapade och skrek. Men jag tittade lite på när Jeremy Corbyn, Labour-ledaren, gick upp efteråt och skulle hålla ett mottal. Då började ju Tory-ledaren bua lika mycket på honom. Ja, så de blev också uppläxade.
Ja, jag säger inte att de är bättre, absolut inte. Och det som du säger, de har en helt annan tradition ju.
Ja.
Med det här att de buar och hurrar och stampar i golvet och allt vad de nu gör. Liksom. Det, och jag måste ju säga att det är väldigt underhållande ofta.
Det är
ju mer liv och kolifejs där än vad det är i svenska riksdagen, kan ju vara ganska gäspigt alltså.
Ja, det ska jag säga, att det är rent och sagt sövande. Ja. Men se gärna talet som vi länkar till. Och se även en liten dokumentär som alltså BBC då har satt ihop. Att där vi bland annat får veta att när Boris var 12 eller någonting och fick frågan vad han ville bli som stor, så sa han att han ville bli king of the world.
Det var ju, hyfsat modesta ambitioner där. Du berättade också att han har 5 eller 6 barn.
Ja! Alltså han har varit gift 2 gånger och fick till inga barn med första fru, men sen fick han 4 med nummer 2. Och helt plötsligt så poppade det upp ett oäkta barn, så det blev skilsmässa mellan dem. Och medan de här förhandlingarna pågick, om det var han som var pappa, vilket han väl sen fick erkänna, så började också prata om möjligtvis ytterligare ett oäkta barn. Så på Wikipedia står det barn 5 eller 6.
Nej! Okay.
Men det är ju någonting positivt. Inte det att han skaffar liksom barn utanför äktenskap, men han är ju en passionerad man och en man som har a stake in the future med barn. Och det är ju det som är problemet med så många av ledarna nu för tiden, att de har inga barn. De skiter i hur det går för barn och barnbarn, för de har inga.
Nej, precis. Du har ju ofta pratat om det, Angela Merkel, och Macron har inte heller några barn. Nej. Hon har, frun har typ 3 barn sedan innan.
Ja,
hon är ju typ dubbelt så gammal som han.
Ja, minst. Och Stefan Löfven har inga egna barn. Hans fru har ett par barn och barnbarn, men han har inga egna barn. Theresa May har inte heller några barn. Det är väldigt vanligt, och det är de länderna med sådana ledare som det går åt helskotta för.
Ja, men nu hoppas vi att Boris ska styra upp i vårt gamla favoritland, som det ju har varit, Great Britain.
Ja, verkligen. Och jag önskar att man kunde åka tillbaka till London. Jag har ju varit där några gånger.
Du blev ju knappt insläppt sist. Ja.
Nej, precis. Men jag hoppas att man snart kan åka tillbaka och inte vara orolig för att man ska bli knivmördad eller bli utsatt för en syraattack eller våldtagen eller någonting. Ja, det kan man ju bli i Sverige också. Men...
Ja, lycka till Storbritannien. Vi håller på er. Men nu ska vi prata lite om journalistik.
Ja, det ska vi göra. Jag har fått några mejl om varför har ni inte pratat om att Thomas Mattsson har slutat på Expressen, och vi har liksom inte riktigt haft tid med det. Men så satte jag igång mitt nät av fåglar för att få reda på, vet ni någonting om varför han fick sluta, för jag tror ju inte att han gick helt frivilligt, om vi säger så.
Och han liksom... Vad har han själv sagt? Att oh, nya utmaningar typ, eller?
Ja, det är dags att lämna över och nya kvastar och sådär. Ingenting. Jag menar, det var en annan sak när, du vet, Aftonbladets Jan Helin gick. Då gick han ju till Sveriges Television.
Men ingen vet vad Mattsson ska bli av. Och han är inte så gammal. Nej. Alltså, för man kan ju tänka sig, ja, men han kanske ska gå i pension snart, men han är ju typ i min ålder.
Nej, jag tror han är någonstans mellan dig och mig. Men hur som helst, han är ju inte pensionsmässig.
Medan du berättar vad fågeln skriver, så ska jag googla hur gammal Thomas Brassen är. Jag tror han är född 71.
Ja, som är sant.
Ja, det vill säga ett år äldre än jag. Vi ska säga här, Thomas Mattsson. Japp, född 30 september 1971. Han är ett år äldre än vad jag är.
Oj.
Men det är det att han är, inte har något hår och det är liksom.
Nej, och han är så allmänt gubbig och obehaglig är han faktiskt. Jo, då är det så här att Expressen, precis som Aftonbladet, är ju ingen vinstmaskin. De håller precis näsan ovanför vattenytan. Och det är ju så att när han tillträdde för ett tiotal år sedan någonting, det har liksom inte hänt någonting. Det går lika bra slash dåligt som när han började. Och han har inte lyft tidningen vare sig journalistiskt eller ekonomiskt. Och då är det så att tydligen så ska de igenom ett ekonomiskt stålbad nu. Därför att pengarna räcker ju inte till. Och då har ledningen, alltså de som är över Mattsson då, styrelsen, sagt att de vill göra sig av med några av de väldigt dyra primadonnorna som Expressen har rekryterat. Framför allt på Expressen TV. De kostar alldeles för mycket och de tillför ingenting till själva tidningen. Egentligen är de bara en börda. Det är inte så många som tittar på TV. Alltså man tittar ju på Expressen eller Aftonbladet TV när det är, när de direkt sänder från någon polispresskonferens eller någonting sånt. Men jag går ju aldrig in och tittar på deras program.
Nej, alltså jag tror att både de och Aftonbladet kör ju ganska mycket clickbait med sådana tv-klipp. Kolla på jättespindeln, kolla på, inte vet jag, apan med två huvuden och vad det nu kan
vara.
Och sånt
kan ju vem som helst leta upp. Då behöver du inte ha liksom tidigare TV4-ankare och sånt som sitter och presenterar dig.
Nej, alltså jag tror inte att folk pallar med och kollar på webb-tv på det sättet. Alltså... Ja. Att de skulle köra regelrätta nyhetsprogram liksom, eller du vet så här, regelbundna, alltså som tv-program fast på nätet. Jag tror inte det funkar. Det är precis som du säger, man kan kolla om det är någon breaking news, men inte annars.
Nej, precis. Och de har väl upptäckt att det är inte så många som tittar på det helt enkelt. För att man vill hellre snabbläsa en artikel än att sitta och ofta gör de sådana inslag där de bara läser upp artikeln. Ja, det är ju bra för de som är synskadade, men för övrigt vet jag inte om det fyller någon funktion. Sen vill de tydligen göra samma sak som man gjort på Dagens Nyheter, och göra så med alla lik. Och det betyder de som är 45 plus, Maria.
Oj då. Både du och jag, man råd. Är vi lik? Okay.
Ja, precis. Och så har man då sneglat lite på Metro, som ju då ska börja använda sig av journalistrobotar istället. Och då säger fågeln att Mattsson vill inte vara med på det tåget. Och det låter ju, det hedrar ju honom i och för sig lite grann, men... Ja, så där
journalist, alltså pratar vi journalistrobotar i bokstavlig betydelse eller menar vi unga?
Nej, liksom... vi menar bokstavlig betydelse, alltså sådana som slumpar fram artiklar och du vet, artificiell intelligens.
Okej, så då menar den här frågan att Mattsson trots allt har någon typ av journalistisk heder, eller?
Ja, faktiskt. Jag vet inte om det stämmer, men...
Nej, det kan hända. Jag är väldigt kluven till honom, därför att det finns flera problem med Thomas Mattsson. Dels så skriver han själv väldigt illa, vilket jag tycker är... Det är väldigt konstigt för en chefredaktör att inte kunna skriva, helt enkelt.
Ja, och om man nu vet att man inte kan det så kan man ju se till att någon annan tar ens blogginlägg, det är väl mest det han skriver, och fixar till språket. Men inte ens det bekymrar han sig om. Det får bara gå rakt ut.
Ja, precis. Och det säger mig att egot där är nog ungefär i storlek med Florida, tror jag. Så att, och det är ju också inte en jättebra egenskap för en chefredaktör. Alltså det är ganska bra. Man ska ha självförtroende, men man behöver ödmjukhet också. Och jag kan tänka mig att han inte lyssnar så mycket på råd som folk ger honom och sådana grejer. Och framförallt så är det här dagens rubrik då, lögnen som vapen. Mm. Under hans regim så har ju Expressen publicerat det ena fake news efter det andra. Mm. Och jag kan ju inte tänka mig någonting annat än att tidningens ägare tycker att det är helt fint så länge de drar in pengar. Men när de nu inte gör det så... Ja, då vill de byta strategi. Och framförallt så tänker jag på det här liksom att som han behandlade, vad heter han, Jim Olsson.
Ja.
Alltså, ja, vad var han? Fysikprofessor, kemiprofessor, någonting, pensionerad. Mm. Som hade råkat skriva någonting i Discuss på Samnytt eller vad det var liksom. Mm. Och de åker, han skickar hem, var den här jäkla...
Ja, oh, det var han som var på GT då när vi slogs ihop med Idag, Kvällsposten GT som blev Idag.
Han skickar dit en
Jimmy
av sina
topp... någonting. Ja, sånt samma.
Ja, men det var ju Jim Olsson som hette Jimmy.
Nej, men journalisten hette också Jimmy.
Jaha, okej. Okay. Ja, skitsamma. Men det är, han skickar dit en av sina torpeder och knackar på en privatpersons dörr och står där och viftar med mikrofon och liksom tar heder och ära av honom. Och hela den storyn utvecklas liksom till att de tillskriver Jim Olsson en massa citat som han inte, som det inte är han som har skrivit. Mm. Och det blir rätt sak av det och Jim Olsson förlorar naturligtvis. Och då gör Mattsson det här äckliga, den här äckliga ettan. Expressen 30, näthatare 0 eller någonting sånt där. Mm. Så där liksom extremt drygt överlägset. Vi har vunnit, alltså det är Goliat har vunnit. Skulle det vara någonting att hurra över eller?
Verkligen svinaktigt. Och jag menar Expressen har ju de har ju de som satt igång hela det här liksom drevandet mot vanliga människor som sedan kulminerade när de liksom kallade till sig Google och fick dem till att göra om sina sökfunktioner så att nu kunde man inte få fram artiklar som var kritiska mot Expressen eller kritiska eller som berättade vilka inflytelserika judar som finns i Sverige. Allt sånt, de fick Google att ändra på det. Det finns ju kvar, men det kommer liksom inte upp när du söker på det.
Alltså det är ju väldigt konstigt det här att en lista över inflytelserika judar är, de får det stämplat som hotfullt. Mm. Det är bara en lista på namn. Det här är väldigt kända judar i Sverige. Mm. Alltså du kan göra vad du vill med den listan och vem som helst skulle ju kunna researcha ihop det själv. Mm. Det är inte så att de uppgifterna är hemliga. Nej. Eller någonting sånt. Och hade det stått liksom, ryck ut nu allihop och mörda de här människorna, då hade jag förstått om man hade, du vet.
Ja,
men då hade man ju anmält det under olaga hot såklart. Mm. Eller, ja.
Nej, men det är just det, att de går ju emot allt det som är journalistikens väsen. Nämligen att granska makten och att avslöja missförhållanden. Och att vara för, liksom, att vara mot censur och vara för så mycket öppenhet det bara går. Och då har ju då Julia Caesar, hon har ju faktiskt översatt en norsk artikel av en författare som heter Kent Andersen. Som skrev en svavelosande krönika på dokument.no. Och den har hon då översatt till svenska. Och den är väldigt, väldigt bra. Och han går ju fram som en slottermaskin mot journalisterna.
Ja.
Och han har helt rätt.
Han skriver bland annat, så här kan läsa en grej som bara, en underkastelse som sker frivilligt på en kontinent där pressen och journalisterna kunde ha valt frihet, integritet och sanning. Det är helt nytt. De har gjort sig själva till politikernas nyttiga idioter och dikterar vad folk ska tycka i utbyte mot 30 silverpenningar. Media, den fjärde statsmakten, har brutit samman. Tredje statsmakten är det ju i Sverige, men det kvittar.
Mm. Nej, den är mycket, mycket bra. Läs den alltså. För att det är, alltså jag skriver under på allt sammans. Och det är ju det som plågar dig och mig. Eftersom vi älskar journalistik och tycker att det är så viktigt. Och så ser vi hur våra liksom, kollegor, vill knappt kalla dem för det, men det är de ju ändå. Hur de bara har släppt allting och går emot. Det är som att en läkare börjar mörda folk inne på sin avdelning.
Nu är du kuslig. Precis det skulle jag säga. Precis den parallellen skulle jag dra. Det är som att vara läkare och ha kollegor som börjar mörda folk. Exakt.
Ja
men visst, alltså... Att verka för det motsatta mot vad journalistiken ska vara och dessutom, förutom allting annat som är hemskt med det, dra journalistikens rykte i smutsen och göra liksom folk, att folk hatar journalister och journalistik som i själva verket är någonting bra om man använder det på rätt sätt eller om man gör det på rätt sätt.
Mm.
Det är inte klokt ju.
Nej, det är helt vansinnigt och alltså... De har ju upphöjt lögnen till någonting positivt därför att folk förstår inte sitt eget bästa. Men journalisterna som ser sig själva som någon slags halvgudar, de förstår att massinvandring och islamisering och våldtäktsvåg och så, det är någonting positivt. Det var den dumme jävla Nisse i Hökarängen som inte förstår det. Så därför så skriver vi inte om sådana faror. Vi talar inte om, och han skriver ju väldigt mycket om det också. Mycket, mycket bra att det finns inga politiker längre som talar om visionen för landet. Vad är det för slags land vi ska ha? Utan det är som att allting handlar bara om nästa vecka eller möjligtvis kommande mandatperiod. Och det är väldigt, väldigt farligt. Och det är en av anledningarna till att vi sitter så illa till som vi gör nu. Det är att journalisterna inte sköter sitt så viktiga uppdrag.
Mm. Ja, absolut. Ett maktmissbruk av helt episka proportioner är ju vad det är. För att jag menar att man som journalist vinklar när man skriver en artikel, det är helt naturligt och det måste man göra. Man måste liksom välja ut vad är det viktiga här och man måste liksom vara tydlig med vad handlar det här om. Det är liksom ett sätt att få folk att läsa. Men det innebär ju inte att man kan förtiga fakta som är viktiga för själva grejen. Systematiskt, vilket alltså svenska journalister har gjort i många, många år vid det här laget. För att, alltså, och det handlar ju framförallt då om migration, invandring och liksom folks, ja, kriminellas etnicitet och sådana saker. Och jag antar liksom att de har rättfärdigat det för sig själv med att annars så skulle pöben direkt springa ut och bränna ner alla flyktingboenden de ser, slå ner alla med svart hår.
Fast det konstiga med det är ju att det jag tycker de skulle vara dåligt. Om svenskarna började behandla invandrare som invandrare behandlar svenskar, då hade det varit mycket, mycket dåligt. Men eftersom det redan är så att invandrare behandlar svenskar väldigt, väldigt dåligt, det bekymrar de sig inte ett dugg över. Så jag menar, de kan ju inte ens rättfärdiga det med det. Liksom att, vi vill behålla lugnet i landet. Nej, hela landet kokar ju. Svenskhatet grasserar.
Ja, fick du in svenskhatet?
Mm.
Ja. nej men alltså är det inte så här att det är en förväxling av, det handlar om många olika saker, men bland annat en förväxling av vilka som är offer och förövare här.
Mm.
Att liksom vi etniska svenskar är privilegierade, vi är stora och starka och därför ska vi vara bamsesnälla mot alla, medan de stackars afghanerna till exempel, de är det synd om och de är svaga, de är utsatta. Och det finns även sådana tankar om muslimer i gemen, att de är på något sätt behöver ömkas av oss och behöver... De är ingen svag grupp. De är 1,5 miljard på jorden.
Ja.
Är det väl? Eller 1 miljard i alla fall.
Ja, det skiftar mellan 1 och 1,8 tror jag. Men okay. Vi kan väl säga 1,5.
Ja, alltså det är väl bara med nöd och näppe som katolicismen fortfarande är lite större, va? Eller hur är det? Eller kristendomen?
Ja, lite större är den fortfarande.
Ja, men som hur som helst, de är ingen utsatt grupp rent generellt. Och vad det gäller muslimer så tror jag det är så här, sammanblandningen där sker i det att många muslimer kommer från shithole countries som är fattiga. Och då tänker man, då är det synd om muslimer. Istället för att tänka, varför är de här länderna shithole countries och icke-fungerande? Kan det ha någonting med islam att göra kanske?
Ja. Nej, sådana frågor får man inte ställa. Men sen är det ju det också att svenskar i gemen, de kan ju inte föreställa sig att journalister rakt upp ljuger. Alltså det som Hitler sa, att folk kan föreställa sig smålögner, för det gör de själva varje dag. Men att ljuga om det rent liksom essentiella, hela systemet och allt är uppbyggt, Det kan, folk, det kan man komma undan, men nu pratar han inte om sig själv. Det tror folk. Han pratade ju om judar som han tyckte väldigt illa om. Och han menar att de ljög. Men i alla fall, citatet är ju sant. Att de allra flesta människor tänker, ah, det där tror han nog en liten abrovinkel. Men att de skulle liksom... Ja, men tänk på alla lögner vi har fått höra. Vi måste ha invandrare, det är pension, de ska rädda våra pensioner. De är högutbildade, de går rakt in på arbetsmarknaden. Alltså allt det de har ljugit oss rakt upp i ansiktet med. Nu börjar ju folk så småningom komma till insikt om att det här stämmer ju inte. Men då tänker de så, ah, fast de ljög inte, de trodde att det var så.
Alltså... Jag tror att det är framförallt boomers som har svårt att tugga i sig detta. Det vill säga, ja, människor i vad ska man säga, 40-50 plus någonting, kanske. 50 plus, någonstans där. Därför att de lever ju fortfarande kvar i den tiden, alltså pre-internet, när det bara fanns papperstidningar och statstelevision, typ. I mentalt är de fortfarande kvar i den åldern. Och varför skulle man liksom vilja ha någonting annat eller behöva någonting annat? Och då var det så självklart att SVT och SR, de kunde man lita på. Och det var public service och det var liksom, de var i folkets tjänst. Och så att de lever fortfarande i det samhället.
Ja,
som kanske fanns eller inte fanns, det vet jag inte. Vi vet inte hur mycket de valde bort på den tiden.
Nej. Men, men jag började ju ändå jobba som journalist 1981 och det var ju inte, det går inte att jämföra med nu.
Nej, och det, men alltså där tror jag vi har och det är också så här, när, precis som du var inne på, när liksom bedrägeriet och lögnen är tillräckligt stor, så är det mycket svårare att tugga i sig det, därför att det framstår som helt otroligt att hela din verklighetsbild skulle vara byggd på en lögn.
Vad heter den där filmen med han som lever ett låtsasliv?
Truman Show. Ja, visst.
Och inte bara det, att man inte kan föreställa sig att man lever mitt i en Truman Show. Man vill ju inte framstå som en som inte har begripit detta.
Nej, precis. Där har du ju någonting väldigt viktigt. Att folk vill inte framstå som att de inte har fattat grejen.
Nej.
Men du, apropå, ska vi gå vidare till apropå liksom konstiga spin i media och så här, så har vi ju A$AP Rocky Gate,
ja,
som vi vill få kalla det, som spinner vidare. Vad har hänt där nu?
Jo, nu var det ju så att igår fick vi reda på att han åtalas, han och hans två kompanjoner, och de ska sitta i häktet fram till rättegång som väl ska vara, är det nästa vecka? Och de har avsatt då hela 3 dagar på det här. Och i och med att det väcktes åtal så blev ju då förundersökningen offentlig. Och den finns på nätet och jag har skummat igenom där. Och först blev jag sådär, nej, därför att det pratades ju om en kniv. Nej, förlåt, glasflaska. Som han då skulle ha blivit misshandlad med, den här afghanen som heter Mustafa Jafari. Och så säger då A$AP Rockys advokat att det där med glasflaska vet vi ingenting om. Och så när jag tittade och liksom skummade igenom den här förundersökningen, så hittar jag ju då, de har ju plockat ut massor med bilder från de här filmerna. Och där ser man ju att det ligger glaskross på gatan. Och man ser att den här Rocky, han har stuckit upp en glasflaska under ärmen på sin hoodie, och den ser ut som det glaskrosset som ligger på gatan. Men nu har jag tittat lite noggrannare och då är det så här att det finns inga bilder där man ser att Rocky slår med en flaska, och det här glaskrosset som ligger på gatan, det ligger en ganska bra bit ifrån platsen där själva misshandeln ägde rum. Men sen, han har ju skador på den ena ovansidan, på den ena underarmen, och där är flera skärsår som fick sys då, och läkaren har sagt att det är inte kniv, det kan vara glaskross eller glasflaska, en sönderslagen flaska liksom. Men det är inte klockrena bevis för att Rocky har slagit honom med en flaska, men han blev tydligen skadad, han fick sy några stygn.
Men var det inte då att en teori i förundersökningen var att han kunde ha, när han låg på marken, rullat över det här glaset? Eller,
Ja, men å andra sidan så ligger glaset några meter därifrån. Så han kanske har sprungit och rullat sig det efteråt. Jag vet inte.
Nej. Han kanske har skadat sig. Jag har ingen aning. Alltså. Men okej, okay. Var landar vi nu då? Är Asap Rocky en helt galen våldsverkare?
Nej.
Slå ihjäl den här afghanen? Eller?
Absolut inte. Och jag menar, det är fortfarande så att den här Jafari bara pestade det här gänget under flera minuter och följde efter dem. Och, liksom, och jag menar, han har ju själv... Först sa han att han hade inte gjort någonting med sina hörlurar. I nästa förhör sa han, jag kastade hörlurarna på livvakten. Och det är den där stora svarta karen liksom, som inte är misstänkt för någonting. Och han försöker bli av med honom. Han knuffar bort honom och säger, gå härifrån, prata inte med oss, vi vill inte ha med dig att göra. Och det gänget, de är ju helt övertygade om att den här Jafari är hög som ett hus. Men polisen har inte tagit några blodprover på honom, så vi vet inte om han hade något i blodet.
Dessutom är det väl så här att det framkommer Jafaris kompis som var med. Han säger att de ville köpa knark av A$AP Rocky och company därför att de trodde att de var afrikaner.
Ja, just det, de var afrikaner. Och det säger han flera gånger i förhöret. Ja, de var från Afrika. Och jag får till mig fråga, vilken del av Afrika? Det vet jag inte, men de var från Afrika. Där har vi en liten rasistgrej, eller hur? Svarta människor finns ju bara i Afrika.
Ja, och det är ju så här att den här Jafari, jag ska bara läsa upp några tweets från Hanif Bali. Hanif Bali skriver så här, info om målsägande i A$AP Rocky förundersökningen. Han påstår sig vara född 2000 i Afghanistan men har bott i Iran sedan 2006. Kom till Sverige 2014 på grund av hotbild, inom citationstecken. Kommer ej närvara vid rättegången då han är på semester i Iran fram till 31 augusti. Okej. Okay. Ja, och han fortsätter. Denna lilla investering har lyckats jobba upp ett fint belastningsregister. 2015 misshandel med kniv, 2015 snatteri, 2016 narkotikabrott, heroin, 2016 misshandel. Lagen säger att Migrationsverket ska dra tillbaka uppehållstillstånd från någon som fått det på falska grunder. Han har alltså fått uppehållstillstånd baserat på en sån allvarlig hotbild mot sig att internflykt ej är alternativ i Iran. Ändå åker han tillbaka och semestrar i Iran i flera månader. What the fuck? Vi har nu sett ett flertal fall, till exempel Amir Nabizadeh och knivattacken på polisen på Medborgarplatsen, där denna grupp åker fram och tillbaka till den plats de påstår söka skydd från i väldigt nära anslutning till sitt asylbesked. Vad sysslar gränspolisen och Migrationsverket med? Och så avslutar han då, som en jämförelse, jag var 9 månader när jag fördes ut ur landet och jag kan fortfarande inte återvända till Iran. Men de här kan återvända efter en kort tid. Det närmsta jag har varit i Iran är alltså att korsa dess luftrum med Thai Air till Bangkok.
Det är helt vansinnigt. Och här har vi ju rasismen. Alltså när folk tror att det här är något rasistiskt, så påstår de, till och med Tim Pool gjorde ju, han har gjort flera videor om det här med att liksom creepy Sweden. Men han missförstår ju, han tror ju att detta är frågan om att svenskar är rasistiska mot svarta människor. Det är därför man har slängt in Rocky. Men i själva verket handlar ju detta om statens rasism mot alla som på något sätt inte behandlar afghaner och andra i det nya frälset som halvgudar.
Ja, så är det.
Och hade det varit, alltså vi försöker vända på de här situationerna. Visst hade det varit etniska svenskar som hade förföljt A$AP Rocky och betett sig så, kastat hörlurar, och sen säger han då att ja, men jag ville ha tillbaka mina hörlurar. Han visste att han själv hade kastat dem, att de hade gått sönder och att livvakten hade kastat upp dem på tak. Ändå så får han inte frågor om det i förhören, utan det är bara, ja, jag ville ha tillbaka mina hörlurar. Han visste att de inte fanns där. Hade det varit svenskar som gjort så hade det varit de som hade suttit häktade, eller åtminstone åtalade. Och hade det...
Det är en av de konstiga grejerna med det här. Åklagarna har menat på att det är stor risk att A$AP Rocky lämnar Sverige. om han inte sitter häktad. Men i övrigt så har jag aldrig hört talas om att man sitter häktad från misshandel av normalgraden. Nu var det väl så att den första åklagaren, han Liberace, han menade på att det var grov misshandel, för det var det här med den eventuella flaskan och vad det nu är. Det är liksom det som är kriterierna för grov misshandel, kan ni veta. Det är i princip att man har använt ett tillhygge, kan man säga, grovt uttryckt liksom. Men sen sänktes det ut då rubriceringen till misshandeln av normalgraden, och det har jag aldrig hört talas om att någon sitter häktad för.
Nej.
Jag vet inte ens, finns det ens fängelse i straffskalan för misshandel av normalgraden?
Nej, jag tror inte det. Jag tror det är ett bötesbrott. Och, ja. Och då har de bara det här med flyktrisken. Det är som världskänd, även om du och jag och de flesta svenskar aldrig hade hört talas om, men han är trots allt en världskändis. Framförallt bland de som gillar rap liksom. Så varför, alltså att han, och det var ju det Trump menade, han menade ju inte att jag betalar borgen för honom, han menade att jag borgar för att han kommer att stanna kvar och dyka upp på rättegången. Det var det han menade när han skrev så.
Ja, precis. Och han kommer med de försäkringar som krävs. Men okej, nu tycker jag, nu ska vi vara lite kritiska ändå mot Trump. Alltså, för jag tycker han har tagit detta ett steg för långt. Jag tycker att det är helt okej att han visar liksom omsorg om A$AP Rocky och att han pratar med Stefan Löfven och så vidare. Jag ser ingenting konstigt i det. Det gör ju svenska regeringen jämt och ständigt vad det gäller alla möjliga galningar. Bland annat, vad var det Ganman skrev? Kommunist-lajvarna som hamnade i Etiopien.
Ja, får inte tala om den där David Isaac som de yrar om hela tiden. Och alla andra, vad heter hon, du vet, i USA? Annika Östberg.
Ja, det är ju inget konstigt att man har sådana kontakter. Men det känns som att jag tycker att de här senaste tweetsen när han säger att han är så besviken och vi har gett Sverige så mycket, jag vet inte riktigt vad de har gett oss, men det kvittar ju, och vi får ingenting tillbaka. Det får honom att framstå som lite okunnig, alltså han öppnar dörren för straffspark där, tycker jag alltså. Därför att rent faktiskt så är det ju så att Stefan Löfven kan inte göra någonting under den rättsordningen som vi har i Sverige. Vad skulle han göra liksom?
Nej, han kunde ju naturligtvis lyfta luren och säga att alltså, nu har faktiskt Trump lovat att han garanterar att han kommer till rättegången.
Fast han kan inte göra det, Ingrid. Jag tror inte det är möjligt med svensk lagstiftning. Jag tror inte det är möjligt.
Nej, men hur mycket är det inte de gör som inte är lagligt? Det är väl klart han kunde göra det för att behålla goda relationer med USA och att visa att vi har minsann ett rättssamhälle här. Vi häktar inte folk på det sättet för en sån här skitsak. Det är klart han kan säga ni äventyrar Sveriges ställning i det internationella samfundet. Jag är säker på att de gör sånt hela tiden. Det jag är besviken på Donald Trump för, det är att han skriver att Sweden has let our African American community down in the United States. Men jag tror som vanligt att han är dösmart. Han vet att det är det här som går hem. Och det har varit massor med liksom svarta som har gått ut och hylla Trump nu. Han står på vår sida och så. Jag tror han vet precis vad han gör.
Ja, men det är klart. Det självklart är det, och det sa jag till dig redan från början när du var så här, kommer det här nu att sluta med att Sverige måste be varenda svart människa i hela världen om ursäkt typ, eller ja, du vet. Så sa jag att nej, men alltså det här handlar ju bara, det här är ju, han kampanjar ju redan inför nästa år liksom. Han vill ju ha de här svartas röster helt enkelt. Så det är inte svårare än så.
Nej.
De här senaste tweetsen tyckte jag var lite too much, men han kanske inte kunde göra något annat i detta läget.
Nej, jag tror inte det. Jag tror att nu får han fortsätta spela bollen liksom. Men hur som helst så är det ju en stor skandal, men det kan komma någonting gott ur den. Och det är att än en gång så det sätts fokus på det här med våra häktningstider och att vi häktar folk på det sättet, absolut. Och att det är liksom närmast tortyrliknande förhållanden, och då menar jag psykisk tortyr. Det här med att när man sitter på häkte, det är väldigt skillnad mot fängelse, man får inte träffa några andra människor mer än de här vakterna, och som då tittar in varje timme, och det gör de ju för att se så att folk tar livet av sig eller någonting. Men,
vilket de ändå gör väldigt ofta.
Precis. Och det är
Sverige har fått mycket, mycket kritik, Ingrid, eller hur? Ja. Från både, alltså från, ja, inte vet jag, EU, FN, Human Rights Watch, alla möjliga liksom institutioner och organisationer som just har klagat i många år på att vi har helt ohemula häktningstider i Sverige. Mm. Mm. Att man kan sitta häktad i 1,5 år.
Ja, och jag menar, det här kommer att... Och det som också är bra, det är att Sverigebilden får sig ännu en törn. Då kan man säga, åh, du är ingen Sverigevän. Jo, nej, det jag visste är. Jag menar att vi måste, den måste få sig en sån knick att regeringen inte längre kan hålla på och låtsas som att, åh, vi är det moraliska föredömet för hela världen. Titta så bra vi är. Det är jättebra att de åker på det här stryket. För då kan fler svenskar fatta vad det är som händer i vårt land och fatta mod och kanske liksom, nej, nu får det vara slut med det här, vi måste kasta ut den här Löfven-juntan.
Och framförallt är det ju som vi har pratat om i podden innan, och vi har citerat bland annat Katarina Janouch, att anledningen till att folk har liksom backat A$AP Rocky och tyckt att det är just den här frustrationen över att vi inte försvara oss mot de här människorna som har tagit över gator och torg och springer runt och är fullständigt livsfarliga.
Mm, självklart.
Det är ju det alla känner, att vad man hade velat göra så som A$AP Rocky gjorde. Mm. Och bara dänga ner människan i asfalten. Yeah. Inte för att, jag förespråkar inte våld eller så, det handlar inte om det, men att just vi känner oss så vinklippta, det här med anarkotyranin, att man ständigt silar mygg och sväljer kameler.
Ja. Yeah. Ja, men visst. Så det är faktiskt väldigt bra. Och när vi nu ändå pratar om häkten, ska vi prata om en liten sväng om Epstein igen?
Ja, du såg att jag flyttade upp honom där, därför att jag vill ju så gärna. Mm. Det har ju blivit min, ja, mitt specialintresse, det låter inte klokt. Men alltså, precis det som man kan misstänka skulle hända har ju nu hänt, nämligen att han har hittats halvdöd i sin cell.
Mm. Och med skador mot halsen. Och vad är det då som har hänt? Det kan vara ett självmordsförsök, men det kan kanske mer troligt är det någon som har försökt ta livet av honom eller försökt hjälpa honom att begå självmord. Hjälpa inom citationstecken. Det finns medier over there som har skrivit om att det var en annan intagen på häktet som ska ha försökt strypa Epstein. Men det verkar ju helt orimligt, för de är ju övervakade hela tiden och de sitter väl också i egna celler så att säga. Men det kan ju vara någon som har släppt in en intern i hans cell och sen blundat och hoppsan, vad var det som hände här då?
Jag ser att både Ann Coulter, den konservativa debattören, den amerikanska Ingrid, och även Mike Cernovich är båda inne på teorin att det är självklart så att det finns en hel del människor som hellre hade sagt att han var död i det här läget.
Absolut.
Och bland annat Cernovich sa ju rakt ut att det är ju väldigt märkligt hur många människor som har suttit inne med hemsk, pinsam information om Clintons just som har begått självmord.
Mm.
Det är väldigt slående hur väldigt många av dem som har gjort det.
Mm. Självmord.
Mm. Självmord, exakt. Mm. Ni hör kaninöronen där i...
Jo visst, och jag menar, grejen är ju den ju att han får ju bara inte dö, därför att då kommer ju hela den här skandalen att bara glömmas bort och så blir det varken rättegång eller någonting. Det är så viktigt att han är i livet och avslöjar alla sina medbrottslingar och att vi har en möjlighet att få fram vad det egentligen är som har pågått. Och jag vill bara också säga då att kan man hänga sig själv i ett häkte?
Mm, det kan man.
Ja. I Sverige är det ju tydligen väldigt vanligt. Men så som den cellen var konstruerad så finns det ju ingenting i taket eller så där du kan sätta. Utan, alltså det här är jättehemskt, men jag säger det ändå, för nu har jag fått reda på hur det i så fall skulle gå till. Du får alltså sitta på huk. Du sätter en snara som måste vara minst 50 cm ovanför ditt huvud. Och liksom på den höjden kanske det finns någonting att göra fast snaran i. Men det är ju inte så att du kan hoppa, utan du får alltså sitta på huk och så sätter du fast den där snaran och sen så lutar du dig framåt och låter tyngdkraften göra jobbet. Förstår du? Det här är en utdragen process och fruktansvärt plågsam. Och och jag frågade personen i fråga som berättade detta för mig, som tyvärr kan sådana saker. Är det ens möjligt? Jag menar, det är ungefär som att försöka sluta andas. Alltså, jag menar, sätter inte kroppens funktioner bara igång och så här. Nja, det sägs att Rudolf Hess tog livet av sig på det här sättet.
Jag tror
och han var då 90 plus. Varför han plötsligt tröttade på allting och tog livet av sig på detta hemska sätt, det vet jag inte.
90 plus?
Ja, Rudolf Hess. Ja, han satt ju i Spandau, okay. Du vet, i 50 år eller 40 år.
Okej, okay, ja, just det. Jag tänker på det här med att han... Ja, okej. Okay. Mm. Ja, född 1894, död 1987. Oj, jösses. Ja.
Jo,
ja, det jag skulle säga var att jag har för mig att jag, Robin Williams, komikern, tog livet av sig ungefär så här. Han hängde sig i en garderobsdörr. Mm. Så att man kan göra det även på väldigt... Alltså, om ni tänker liksom att man hoppar inte från en stol eller så liksom och hänger sig i taket, utan det går att göra att man gör fast snaran liksom i ett, ja, dörrhandtag eller ja, vad det nu kan vara, element eller
men någonting. Det är som sagt väldigt svårt och plågsamt, och det är nog inte många som klarar av att genomföra det.
Ja, och sen vad jag förstår, jag har inte hört någonting om att man ska hitta någon snara eller något liknande, utan det pratas om slag mot halsen.
Det finns ju något som heter handkantsslag, och det ser man ju i filmer ibland hur de slår nästan som ett karateslag mot halsen. Och träffar man då exakt rätt, då kan man ju döda någon.
Mm. Ja, vi får väl se om Epstein överlever fram till rättegången. Yeah. Jag hoppas ju det, verkligen, precis som du, Ingen, att det verkligen blir en rättegång. Och jag hoppas att han sjunger som en kanariefågel.
Ja, ja, verkligen. Han har ju ingenting att förlora nu, kan man tycka. Ja, nu är frågan om vi ska prata om regnbågshysteri eller Greta Thunberg.
Greta Thunberg, jag tycker vi tar Greta. Det var, okay. du, ja. Vad är det nu med henne då?
Jo, alltså hon... jag såg någonting här om dagen om att i någon fransk tidning där man skrev väldigt kritiskt om henne. Och sen så kom det ju ut här om dagen att nu uppmanar hon ju vuxna att strejka också på fredagar. För nu går det inte, skolbarnen kan ju inte strejka för de har ju sommarlov. Så nu gick hon ut och uppmanade då fackförbunden att utlysa strejk varje fredag för klimatet. Och man liksom bara, gud, människan har fått storhetsvansinne. Och mycket riktigt så nobbar ju fackförbunden henne och förklarar då lite vänligt men bestämt att nej, det är inte sånt vi utlyser strejk för.
Men det förvånar ändå mig lite grann, alltså, faktiskt. I det här Absurdistan så hade inte det förvånat mig alls om de hade sagt att oh ja, du vet, solidaritet och klimat. Och, du vet.
Men det är ändå, alltså det här handlar ändå om deras arbeten och deras medlemmars utkomst, möjlighet att överleva. Riktigt så långt har det inte gått. De vet att de skulle få massor av hopp från fackförbunden.
Tydligen var det ju så att man har gjort lite opinionsundersökningar på hur många som var sugna på att strejka med Greta, och det var, intresset var rätt så svalt.
Ja, jag ska bara säga det först, att det var inte varje fredag utan den 27 september var det då hon att de skulle strejka. Jo, Expressen skrev en artikel på detta, om detta, och hade en fråga då. Kan du tänka dig att strejka för klimatet? Och nu är det snart 6000 personer som har svarat på den frågan. Ja, det är viktigt. Det tycker 9%. Kanske tycker 2%. Och absolut inte håller 89% med. Så det finns viss förnuft kvar i Sverige.
Det finns hopp för svenskarna. Vi är inte helt hjärntvättade än, trots allt. Nej, men vad skönt. Men en annan skandal har ju seglat upp vad det gäller Greta.
Ja, vi har fått se bilder på henne nu där hon sitter i en AFA-t-shirt. Det är väl inte just AFA som har tryckt upp det, men den säljs på sådana där ställen när man även säljer AFA-grejer. Och det står ju antifascist eller något sånt på tröjan, dock inte antifascistisk aktion.
Nej, det står antifascist allstars, va? Det är liksom en alltså det anspelar på den här Converse-skon. Yeah. Yeah. Men ja, jag har en fågel som har viskat till mig att det finns mer information kring detta. Mm. Vi får väl se om vi får in det här i veckan, så ska vi fördjupa oss mer i Gretas offa-kopplingar.
Ja, och det är, du vet, som det är alltid så att först bygger medierna upp en person, och sen när det blir för helgon, alltså när det blir för mycket helgongloria, då är det alltid några som vill dra och peta. Och jag tror det har hänt redan nu med Greta. Jag tror hennes saga snart är all.
Mm.
Och det är ju väldigt tråkigt, för då får inte jag säga Greta Thunberg!
Men det kan du säga ändå liksom. Du kan ha det som ett stående inslag kanske någon gång i månaden i podden. Månadens Greta Thunberg!
Ja, precis. Ja. Men, jag tycker naturligtvis det är väldigt skönt. Alltså, det här är en sjuk rörelse. Och det är liksom att vuxna människor lyfter upp en 16-åring med diagnos och alltså problematisk ung tjej som någon slags, ja, inte bara som slags, utan som en Jesus.
Mm.
Det är, ja, då är sammanbrottet för civilisationen nära.
Vi har ju pratat om det innan, just det här att Greta har en autismdiagnos gör ju att det är extra cyniskt att utnyttja då vad som förefaller vara ett av hennes autistiska specialintressen. Och att hon liksom har fått ångestlättnad genom att hålla på dygnet runt nu med sitt specialintresse, det är ju inte alls konstigt, det är ju så det funkar. Men däremot så är det inte nyttigt för henne, det kan jag säga rakt upp och ner. Alltså. Så att på ett rent mänskligt plan så är det ju förkastligt också.
Och jag tycker också synd om personen Greta, men symbolen Greta måste
bort.
Hon måste bort.
Ja. Ja. Du, nu tycker jag vi ska knyta ihop denna säck.
Ja, det tycker jag med.
Och önska alla lyssnare god helg och påminna om att finns det en slant över så här efter lön så tas det tacksamt emot, för verksamheten driver ju tyvärr inte sig själv, utan vi måste ju på något sätt liksom överleva. Så att, och det gör vi tack vare er.
Får jag bara mycket snabbt tips om en artikel som jag la ut igår om den svenska invandringspolitiken. Släng ut de skötsamma, behåll de kriminella. Mm. Den tycker jag ni ska läsa.
Den tycker jag också ni ska läsa. Och det var ju en del som tyckte då liksom att nej, men släng ut alla och sådär. Kommentera gärna. Du har fått mycket kommentarer, Ingrid, hos oss.
Ja, och jag blir lite trött på människor som tycker att ja, men vad fan, det är väl inget skäl att stanna i Sverige för att man inte har något ben. Och det är väl inget skäl att stanna för att man har konverterat och riskerat. Men de skälen används ju för alla HBTQ-personer till exempel. Ingen som säger jag är bög skickas hem till sina länder. Det är ingen som säger du ljuger om det, för att RFSL har ju infiltrerat hela Migrationsverket och läxat upp dem, och de har fått HBTQ-certifieras och allt det där. Så att de får absolut inte skickas hem. Men en kristen, nej, men du behöver inte säga att du har konverterat. Då kan du väl säga till bögan också. Du behöver inte säga att du är bög. Jag blir faktiskt irriterad och faktiskt lite förbannad också på folk som tycker att jo, det är dörrviktigt att vi slänger ut några dussin personer som faktiskt vi hade kunnat ge asyl om vi inte hade haft hela den här muslimska massinvandringen, som inte gör en fluga för när och som jobbar och sköter sig och inget annat vill än att bidra till landet. Alltså jag förstår inte, då blir jag liksom anklagad för att jag vill att en massa människor ska stanna, men sluta.
Nej, men alltså det du försöker peka på, det är ju det orimliga i hela synsättet och systemet.
Ja, naturligtvis.
Du har aldrig sagt att du vill att landet ska överflödas av rimliga människor heller.
Nej.
Men när man slänger ut de rimliga och behåller de orimliga, det om något är väl ett bevis på att det är totalt kajko i systemet.
Ja, exakt så.
Ja. Och med dig, kära lyssnare, så önskar vi god helg.
Ha det så bra i värmen. Jag är så svettig nu så jag vet knappt vart jag ska bli av. Men puss och kram!
Samma här. Puss, puss. Vi hörs på måndag. Hej, hej!